stand over here, the electric horse. This, of course, is also extremely popular. And we even have the electric camel.
Det här är bortklippta scener ur storfilmen Titanic, scener som avslöjar en okänd och bortglömd svensk historia. Det handlar om Gustav Sanders mekaniska träningsmaskiner från 1800-talet, föregångare till dagens gymmaskiner. Och det här är Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Svanelid.
Och med mig, Urban Bjerstadius. Och Tobias, visst är det synd att man klippte bort de här scenerna?
De är asbra de här.
Ja, och Gustav Sander hade ju verkligen behövt lyftas fram i ljuset. Föregångare som sagt var till många av de gymmaskiner som
människor, som du sitter i.
Ja, ja, till exempel. Betydligt mer känd är ju Per Henrik Ling.
Alltså, svenska gymnastikens fader.
Ja, Ling-gymnastiken.
Mm, armar han, uppåt sträck.
Ja, och det är faktiskt jubileum för honom år, för han fyller 250 år i år.
Om han hade levat.
Ja, det hade han kanske kunnat göra med tanke på att han levde så hälsosamt.
Han precis sträckte upp sina armar så ofta.
Ja.
Och Ling och Sander, det är alltså bara två svenskar som betytt enormt mycket för folkhälsan. Men vi ska också i dagens program uppmärksamma Henrik Källgren, som är mannen bakom den svenska kiropraktiken och som också får påstås vara helt bortglömd idag, i alla fall i Sverige. Mm.
Ja, vi har ju ett stolt arv att förvalta i Sverige. Ribbstolen till exempel är ju också en svensk uppfinning. Den uppfanns ju av Hjalmar Ling, alltså Per Henriks
son.
Precis. Ja, precis. Ja.
Och det här programmet, det handlar ju om Sveriges tunga historiska roll i allt vad kroppslig träning och fysisk fostran, sjukgymnastik, osteopati och kiropraktik heter. Och Urban, det här med att svenskar alltid varit tokiga i gym och träning, det har vi väl lite grann haft på känn.
Ja, för vi har ju under stora delar av 1900-talet stått och sträckt och böjt på oss, antingen framför radioapparaten eller framför tv-apparaten. Från början var det ju radion med kapten Ugglas morgongymnastik.
Vi måste röra på oss regelbundet. Och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod. Blås ut nattdunket ur lungorna på det här sättet, och kläm ut andningar. Och ge oss sen in på det centrala på bålen. Och då tar vi handduken till hjälp och gör en översträckning till börja med utan ryggen.
Ja, det här är ju liksom nästan militäriskt ju med kapten Uggla. 1934, han håller på med sina stretchövningar och får bort den här morgonunkna stämningen i kroppen och i lungorna.
Ja. Liksom. Ja. Men det fanns ju, alltså jag kommer ihåg när jag var ung, alltså tonårstiden på 1980-talet, då var det ju Susanne Lanefelt som blev en ikonisk sån här.
Knip!
Ja, just det, hennes uppmaning att knipa jag på tv.
Hej och välkomna till Gymgate. Nu när ni kan rörelserna, ta ut och jobba.
Och det här var ju en tid då man helt plötsligt började använda, ja i och för sig, man hade ju använt träningsoveraller och sådär tidigare, men det känns som att det hände något väldigt stort just på 80-talet med de här pastellfärgade träningskläderna.
Pannbanden åkte på,
benvärmare
förstås. Ja, det var ju liksom snyggaste, sexigaste säkert och coolaste man kunde ägna sig åt. 1983 var det här med Susanne Lanefelt. Mm.
Och filmen Fame kom ju med de här danskläderna, också med benvärmare och pannband för övrigt.
Mm. Och jag menar, gympa och friskis och svettis och sats och allt vad det heter idag. Men det här programmet, Urban, handlar ju också om det här som ju både du och jag och många andra har haft erfarenheter av, att gå till sjukgymnaster, kiropraktorer, naprapater, allt vad de nu heter, och knådas på. Jag tycker ju att det är underbart när det knäcker till i kroppen. Andra verkar ha det som en fobi.
Ja, det ska ju knaka lite grann.
Ja, vi ska ha det. Ja. Och vi har testat den här konstiga, är den turkisk kanske? Någon sån här dung-dung-dung-dung maskin.
Ja, du pratar om stötvårdsmaskinen, ja.
Så heter den, ja.
Så man kan ställa in olika styrkor.
En sån ska man vilja ha hemma, men den är dyr tydligen. Ja. Men från början var den här typen av träning och behandlingar inriktade på att stärka kroppen mot skador eller att rehabilitera om man hade varit sjuk eller fått någon form av skada eller sträckning. Och man trodde också att det här med sjukgymnastik och kiropraktik kunde bota i stort sett vartenda mänsklig åkomma, alltså förkylning eller cancer eller vad det kunde vara. Och vi ska till 1800-talet nu. Anders Ottosson är historiker vid Göteborgs universitet och aktuell med en bok där han avslöjar just Henrik Källgrens historiska betydelse. Välkommen Anders till Vetenskapsradion Historia.
Tack så mycket.
Hur stort, Anders, var det här med sjukgymnastik och kiropraktik då under 1800-talet och tidiga 1900-talet?
Detta är ju en enorm säga då, alternativ behandlingsmetod som egentligen inte var alternativ, för det här var någonting som både, vad ska vi kalla det, läkarvetenskapen men också andra yrkeskårer i det här fallet var intresserade av. För att det var en kris för den här tiden, det som vi kallar farmakologins kris. Man uppfattade mediciner som giftigt, man överdoserade, man hade ju inte alls samma kontroll på den här typen av doseringar som man hade förr. Så man upplevde att biverkningar med mera uppfattades som någonting som var onaturligt till och med. Och därför blev många läkare men också sjukgymnaster och även gymnastiklärare i ett stort brett spektrum intresserade av alla de här gamla dietetiska metoderna som de gamla grekerna hade och började vetenskapliggöra, kanske ett bättre ord. Och man hittade också massa möjligheter att det här kunde både stärka men också bota sjukdomar bättre än då de här gissningarna då som man menade att farmakologin stod för, och dessutom kunde det ses som ett bra alternativ till de här ganska så radikala kirurgiska ingreppen som hade blivit möjliga under slutet på 1800-talet i synnerhet i och med anestesi och fungerande antiseptik.
Så istället för att stoppa i sig ett piller till exempel, eller vad vet jag, dricka morfin eller någonting sånt där, så armar uppåt sträck eller göra lite övningar, knåda lite på ryggen eller så, det var liksom 1800-talets universalmedicin plötsligt.
Ja, enligt särskilt då den här skolan då som växte fram i Sverige då, som gjorde väldigt stora investeringar i att kalla det här vetenskap, och man fick ett enormt gehör för det här via då det som heter Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm, som idag heter GIH, så det är den gamla, som då under 1800-talet och början på 1900-talet var Sveriges absolut största front, skulle jag vilja säga, utomlands alltså. Där då folk vallfärdade till Sverige för att lära sig detta, och många repliker eller kopior på den här utbildningen upprättades globalt sett. Och den har alltså präglat då både skolundervisningen i allra högsta grad. Miljontals barn har på global basis utsatts för den svenska gymnastiken, som det heter, i skolsalarna då.
Utsatts för
Men också lika mycket faktiskt inom det som vi kan kalla hälso- och sjukvård, i och med då att den här behandlingsmetoden, sjukgymnastiken då, som från början då blev vetenskapliggjord, hade så hög potential och var så potent att den kunde angripa i stort sett nästan vilken sjukdom som helst. Och detta är ju då något som sker innan, det här ryktet etableras ju innan då bakteriologin har fått sitt vetenskapliga genombrott. Men man trodde alltså att helt enkelt med olika rörelser, olika manipulationer och kroppen så kunde påverka exempelvis ett sjukt organ, och då är det ju blodkärlen och nerverna då som är de stora, så att säga, transportörerna av den här mekaniska medicinen, som jag kallar det, som ett större samlingsnamn på alla de här olika grupperingarna som försöker under 1800-talet ta plats och inte minst göra sig ett namn som stora innovatörer inom den här typen av behandlingar. I det här ingår ju också alla kurorter och sånt där, ni vet, med vattenbehandlingar, elektricitet med mera. Det är egentligen samma tankar, att man slipper terapier med mediciner och kan istället då göra något som är naturligt och i harmoni med kroppen.
Men om du skulle beskriva en sån här behandling då med sjukgymnastik eller kiropraktik, alltså, hur gick det till? Vad var det för övningar man gjorde?
Ja, det finns ju det, något som är väldigt skojigt, att man gjorde ju till med det som vi kallas sjukgymnastik på recept. Man trodde ju då att varje rörelse som vi tar till Sverige till att börja med, som då var ursprungslandet till den här idén att man kunde göra recept som då kunde designas för individuella personer, så hade man ett antal olika rörelser och man då skrev ner olika rörelser, och alla hade en specifik då fysiologisk effekt, hävdade man. Och detta gjordes i ordning, och sen så utförde då en eller ibland ända upp till 5 olika terapeuter de här olika övningarna då på patienten, som då förhoppningsvis skulle bli bättre. Jag brukar likna det vid ett mekaniskt piller, alltså att det finns olika verksamma substanser då med hjälp av olika rörelser och manipulationer. Och på så sätt då kunde man designa olika typer av behandlingar, få kanske en specifik diagnos.
Men vi är ju många som har gjort våra pass på gymmen och utfört olika övningar där med knäböj och latsdrag och bänkpress och allt vad det är. Men alltså, vilka övningar var det man gjorde då?
Man gjorde precis exakt samma sak. Skillnaden var då, om vi ska se, om vi tänker dig, om vi skiljer på det som då hände i skolgymnastiken och det som hände i kliniken där man då botade sjukdomar. Så från början, det som vi ser i gymmet idag, det var någonting som skedde inne i en klinik där man också fokuserade väldigt mycket på att bota sjukdomar med exempelvis de här latsdragen och så vidare. Skillnaden då var att man inte byggde muskler för att de skulle bli stora och starka, utan för att man hade en viss effekt av de här rörelserna. Så behandlingen, eller sagt rörelserna, de här var oftast väldigt små och ibland till och med helt passiva, det vill säga att maskinen utförde rörelsen, för rörelsens omfång och startpunkt med mera var det som var det viktiga då. Och sen så ökar man då på belastning i takt med att, så att säga, att man rehabiliterar sig eller blir friskare och till och med kanske då botar den onda som man då hade.
Och den gängse bilden har ju varit också att den här moderna sjukgymnastiken, osteopati, kiropraktik och allt vad det heter, växte fram i Amerika under första halvan av 1800-talet. Men det fanns ju en svensk som var alltså ännu tidigare med det här. Hur kom du honom på spåren?
Ja, egentligen, man får göra en separation här lite grann. Det ska inte göra den jättelångt här, men sjukgymnastiken fanns i USA redan på 1850-talet, ganska utvecklat. Läkarna tog till sig den svenska sjukgymnastiken väldigt tidigt. Men sen utvecklas då också något nytt som då säljs in som något revolutionerande då, som hette just osteopati och kiropraktik i slutet på 1800-talet i USA. Och de var mycket mer, vad ska man kalla det, uppfattas som mycket mer suspekta. Och det var ju för att de var väldigt, det som heter då monokausala i sin sjukdomsuppfattning. Alltså vad beror sjukdomen på? Och till skillnad då från sjukgymnastiken då, som var ett mycket bredare sjukdomsförklaring, så hade de en förklaringsmodell som byggde på att det var vissa saker i ryggraden som låg fel, eller till och med i leder i kroppen. Och det var orsaken till sjukdom. Och därför uppfattas det också som lite mer tokigt. Det här var ju någonting efter att bakteriologin hade slagit igenom. Och därför har man då trott att det här var något specifikt för amerikanska förhållanden. Och den här metoden då uppfattas som väldigt amerikansk. En piece of Americana brukar man kunna säga då. Men jag hittade då i alla mina letanden då under många år som jag gjort detta, så har jag hittat en person då som faktiskt var världsberömd under sin samtid, som då hette Jonas Henrik Källgren, som gjorde då väldigt likartade saker i Europa. Tänkte precis på samma sätt. Skillnaden var att han inte marknadsförde sig själv, att det var just såna här saker som låg i ryggen som var fel, utan han var en av många olika saker som han behandlade. Men han kunde bota alla typer av sjukdomar. Han trodde precis som osteopater och kiropraktorer inte då på bakteriologin när han slog igen. Han var liksom en gammal relik, men stor tilltro då till att man kunde rikta behandlingarna, inte minst via tryckningen på ryggraden då, till olika organ som då ansågs vara sjuka. Och han fick ett världsrykte. Och det är den här då som jag tycker är så intressant, för att det betyder att det fanns två saker som skedde ganska samtidigt i Europa och USA. Och det är ju faktiskt Källgren som då är först, om man nu ska sätta en kronologisk stämpel på detta.
Precis, en svensk, Henrik Källgren, var liksom, ja, men uppfinnare närmast då av det här nya sättet att tänka kring kroppen med kiropraktik och osteopati. Du hittade hans namn, vad jag förstår, inte minst i författaren Mark Twains anteckningar.
Yes, och också i, faktiskt är en standardfras eller standardavsnitt i varje biografi av Mark Twain är hans sessioner hos Källgren då, både i London där Källgren hade en jättestor klinik nära Buckingham Palace, men också den, ska vi säga, kurort han skapade utanför Jönköping i Sanna. Och där vistas då Mark Twain sommaren 1899, och han skriver många brev hem till sina vänner och bekanta och berättar om hur fantastisk då den här Källgren är. Och grunden till att han är där, det är att han under 3 års tid har åkt runt Europa för att försöka hitta ett botemedel mot sin dotter Jeans svåra epilepsi. Och Källgren har då lovat att han kan bota henne. Och det är det han sätter sig för. Och Mark Twain är väldigt nöjd. Jean blir inte botad, kan jag säga på en gång. Men han håller i alla fall Källgren väldigt, väldigt högt. Och han faktiskt är en som upptäcker detta. Att, herregud, det finns någonting exakt likadant som Källgren i USA. Men han uppfattade det som plagatörer, de här som då var i USA. Det är ju precis samma sak, sa han. Och då har jag fascinerats över hur kunde man då se de här likheterna, men det kunde vi inte idag. För nu tror vi att det här är något slags amerikanskt. Och min slutledning till varför Källgren då inte syns, det är ju att osteopater och kiropraktorer faktiskt var mycket mer lika Källgren än vad vi tror idag. Utan de upptäckte att de var så lika, så de blev rädda för att bli anklagade för plagiatism. Så att deras unique selling point höll på att försvinna när de upptäckte. Det fanns ju en till som var väldigt lik.
Men alltså Mark Twain var ju, vad jag förstår, väldigt tydlig med att han ansåg att den amerikanska sjukgymnastiken, alltså osteopatin och kiropraktiken, var en ren stöld från den här svenska Henrik Källgren. Vad säger du då? Var det en stöld?
Jag tror så här, att det är en vanlig kunskapshistorisk förklaring är ju, eller vetenskapshistorisk, det är ju att kunskap migrerar ju och det tar ganska lång tid. Men det som Mark Twain upptäckte var ju att Källgren hävdade att han hade uppfunnit sitt system, som det då hette 1869, och osteopatin då, som är äldst i den amerikanska kontexten, hävdade och marknadsförde 1874 som sin stora, så att säga, upptäckt. Och det här är ju väldigt snävt inpå, så Mark Twain trodde ju på fullt allvar att, som det verkar i alla fall, att han hade på något sätt fått nys på detta och därefter då hittat på ett nytt vetenskapligt begrepp, alltså osteopati då, som skulle rama in det här. Men det som jag kan se är snarare det är att i den här tiden så är alltså många likartade idéer som också cirkulerar i USA tack vare de här gamla tidigare inflytelserna från den svenska sjukgymnastiken. Så det finns många likartade idéer som är helt möjliga att, så att säga, förpacka om till något nytt. Och det var det som jag snor snarare hände än att han faktiskt kopierade.
Det säger Anders Ottosson, historiker i Göteborg. Och vi kommer höra mer av dig och om armar uppåt sträck. Men vi ska till Tekniska museet nu och deras nya utställning Drömlandet, som berättar om svenska uppfinningar och innovationer från 1800-talet och framåt. Och vi träffade chefen för samlingarna där, Christian Stadius, vid en träningsapparat från 1800-talet.
Ja, vi står i Tekniska museets maskinhall som är, innehåller nu våra nya basutställning. Den är, belyser egentligen framväxten av det land som vi lever i idag då. Ett av de mest moderna länderna i faktiskt vid tillfället, eller nu här i vid vår tid, så att säga. Framväxten av det landet. Vi tar avstamp 1809 när Sverige förlorar Finland. Och då är också Sverige ett av Europas fattigaste länder. Och i den här utställningen så presenterar vi den teknik och hur, alltså inte bara tekniken utan även i samklang med, ska vi säga, världsläget och hur Sverige upparbetar och blir det här moderna landet.
Ja, det är ju fantastiskt. Vi tittar oss runt här i den här lokalen. Ovanför oss är ett flygplan, två flygplan till och med. Och det är ju svenska innovationer, det här liksom snilleindustrin, inte minst då det sena 1800-talets många svenska uppfinningar runt omkring oss, men även helt moderna grejer. Alltså så mycket som du är inne på, hur Sverige förändrades då från det här, jag menar, bakvattnet i Europa, ja, fattig Sverige i början på 1800-talet, till att liksom sakta men säkert bli det land som det är idag.
Ja, det stämmer det. Och det är ju en gripen vi visar som hänger ovanför oss här. Och, men vi har ju, visar ju också hälsolandet Sverige i utställningen. Och Sanders innovation är ju faktiskt med och visas i den här utställningen då, som en naturlig del av hälsolandets framväxt och sådär också, som är en del av det svenska ska säga, mätsystemet. Vi var ju duktiga på att mäta i Sverige. Att ha standarder är vi ju experter på. Det är ju Sverige som faktiskt introducerade lastpallen 80-120. Det är ju en svensk innovation. Och även då sättet att träna blir ju mätbart med och standardiserat på det här sättet också då, genom att Sanders innovation. Och man, som vi pratade om, man använder ju alltså inte maskiner. Alltså det är ju vikter eller motstånd som gör att man tränar i det här fallet. Och det är ju en sån maskin som vi har med då i utställningen här.
Ja, men vi kan titta på den lite grann. Det här är alltså en avdelning i utställningen Drömlandet, hälsolandet som ni kallar det för, med alla möjliga ergonomiska hjälpmedel, rullatorer och sånt som Sverige genom århundradena, får man ju säga då, har varit drivande i att utveckla. Men också den här apparaten, Urban, vad tror du man gör med den?
Ja, alltså vi kan ju börja med att beskriva den för lyssnarna. Det är alltså en sittdyna i grön plyschtyg gissningsvis. Och så är det någon, det ser ut som en galjeklädd i skinn en bit upp som man gissningsvis då ska luta överkroppen mot. Och sen så är det kedjor och hjul neder till. Och den här dynan ser ut som man ska vrida på något sätt, va?
Ja, det är nästan som en cykel utan hjul med hjälp av den här kedjan här. Och så ser det ju också, som man brukar säga om träningsapparaten, lite grann ut som ett tortyrredskap.
Ja, men verkligen. Och frågan är ju liksom vad den här tränade för någonting. Alltså, vad gjorde den här apparaten?
Den här apparaten var ju höftvridningar som man tränade. Och exakt vilka muskelgrupper som den, jag kan tänka mig, det borde ju åtminstone som jag tänker här nu då, påverka bål måste det ju påverka. Vridnings, alltså bål borde få sig en omgång i den här som jag tänker.
Ja, jätteskönt. Alltså jag är alltid lite stel tror jag i ryggslutet och får sätta sig i den här. Och det får man tyvärr inte nu så vi får inte testa den. Men om det nu funkar fortfarande när man smörjer de här kedjorna, jätteskönt ju att få liksom lite...
Men alltså det motsvarar i princip att lägga sig på rygg på golvet och sen så låta knäna falla åt olika håll.
Stretchövning menar
jag. Men alltså det här är ju en förhållandevis okänd del av den här svenska innovationshistorien att vi, säger jag, tar åt mig här lite grann här, ligger alltså bakom i princip, det här är en föregångare till dagens gymmaskiner.
Ja, det är det ju, absolut. Man ser ju att det är ju samma typ av övningar i många utav Sanders maskiner som vi idag ser i de moderna gymmen.
Ja, och framförallt tänker jag att man ser ju framför sig en drottning Victoria eller en Sherlock Holmes eller någon sån figur för att matcha då den här gröna plyschen och övrigt då estetiken och tekniken här. Man förstår ju hur gammal den här apparaten är. Alltså vi pratar ju i slutet av 1800-talet, det är då som Gustav Sanders teknologi verkligen slår igenom. Alltså det är liksom Arthur Conan Doyle eller någon som har liksom suttit och tränat där.
Ja, men det stämmer. Och det,
Strindberg
kan du suttit där. Och det är ju så, i en sån här maskin, man hade ju inte träningskläder direkt utan det var ju mer eller mindre kostym eller vanliga kläder man hade på sig när man tränade på det här sättet. Och,
förstås.
Exakt, ja. Förstås. Och då ska man ju också tänka att den större delen av befolkningen, det här var ju inte bönder och arbetare framförallt som tränade i de här, utan vid den här tiden då så var ju ungefär 80% bodde ju på landsbygden. Jag tror inte de behövde träna framförallt, utan det här hamnade ju i andra typer av miljöer naturligtvis.
Det säger Christian Stadius, chef för samlingarna här på Tekniska museet och i deras nya utställning Drömlandet. Isak Lidström, du är ju inte klädd i kostym dagen till ära utan har just en sån här träningsoverall närmast på dig. Din klassiska morjärvsjacka som jag tror att jag sett dig i förut när du som idrottshistoriker har åkt skidor med mig här bara i grannskapet på Gärdet. Bara något armborstskott bort. Men som idrottshistoriker, hur ser du på den här apparaten då?
Ja, jag ser också det här som en förlaga till dagens gymapparater. Det är stora likheter, verkligen. Den stora skillnaden är väl att de här har en rehabiliterande funktion. Alltså att det är inga kroppsbyggare som ska sätta sig i de här apparaterna, utan det är för att på något sätt bota krämpor eller sjukdomar. Så man ska bli frisk helt enkelt. Och man hade stor tilltro till de här maskinerna, vad de kunde åstadkomma ändå. För det kunde vara allt från förstoppning, hjärta, lungsjukdomar, ofta så här, ryggradskrökningar eller skolios. Det märker man, kan man förstå lite tydligare. Men man hade en väldigt stor tilltro till vad de här apparaterna kunde, vad de kunde utföra.
Men kan man ändå säga att, som Urban var inne på här, att Sverige då var först med det här med träningsmaskiner, någonting som vi idag, de flesta av oss, är vana vid att gå till på gymmet och sådär. Det är en svensk uppfinning.
Ja, helt klart. Det finns många orsaker till det här, men framförallt är det att det här är en utlöpare av det lingska systemet, lingsk sjukgymnastik. Med den stora skillnaden då att det är egentligen en slags mekanisering eller teknifiering av manuella förlagor. Alltså man går från sjukgymnast som jobbar med händerna till att man använder maskiner som är mer precisa, mer exakta, mer rationella, vetenskapliga.
För det här ska vi säga, det är ju inte den enda maskinen naturligtvis. Vi pratar ju om ett 70-tal maskiner som tränade kroppen på olika sätt. Alltså om du skulle beskriva, vad var det för maskiner och träningsrörelser?
Det var alla möjliga, som sagt, ett 70-tal olika maskiner. Och man kan säga att människan kunde förhålla sig på en skala mellan helaktiv, alltså att det är människan som utför rörelserna som på den här maskinen som vi ser, till att man då förhåller sig helt passiv. Och då är det maskinen som sköter rörelserna, och att det är det som får den här rehabiliterande funktionen. Så man sitter och studsar på en mekanisk häst till exempel.
Och då som drivs av någon ångmaskin eller
så? Ja, det är ångmaskiner som driver dem, och så vart efter så ersätts det då av elektricitet. Så det är, man ligger ju verkligen i teknisk framkant när det gäller de här apparaterna. Och det är som sades här också, de här finns ju på kurorter, på sanatorier där bättre bemedlade människor använder dem. På till exempel passagerarfartyg skulle det finnas såna här apparater. Och det bästa exemplet är ju Titanic. Och det har vi ju belägg på, att John Jacob Astor, som var Amerikas rikaste man, han satt ju på en sån här mekanisk häst med livbälte på och dissekerade en sån här livväst för sin unga gravida fru som snart skulle sätta sig i livbåten. Wow. Det är bland det sista han gör, John Jacob Astor. Han sitter på den här mekaniska häst. Sen går han under. Ja, sen går han under med Titanic. Det är en storartad händelse.
Men alltså, mekaniska hästar återfinns väl, vad jag vet, inte på dagens gym. Men andra av Sanders maskiner kan man ju faktiskt se direkta kopplingen till. Alltså bicepscurlmaskiner eller latsdragmaskiner som man tränar ryggmusklerna med. Eller axelpressmaskiner, sådär. Hur väl funkar de här olika maskinerna? Var det liksom hälften humbug, hälften riktiga maskiner så att säga?
Alltså Det funkade ju på så sätt att man hade ju en stor tilltro till dem. Och framförallt har det kanske att göra med, jag vet inte hur pass väl de fungerar, men att det var ju en kostnadseffektiv lösning många gånger. Istället för att anställa sjukgymnaster som ska utföra de här rörelserna manuellt, så har man maskiner som gör det här. Det är helt enkelt billigare.
Ändå så begärt kontrast, tänker jag. Från, du nämnde ju Ling där, alltså den svenska gymnastikens fader brukar man kalla honom, va? Där i ännu tidigare på 1800-talet med sina liksom armar uppåt sträck. Och den här typen av rörelser som många av oss, tror jag, framförallt som hade gymnastik lektioner för ett par decennier sedan, är rätt bekanta med. Och här ska man alltså sätta sig i en sån här höftsträckningsmaskin eller någon annan sån här sandersk, jag menar, ånghäst i princip. Det är två helt olika tänk, verkar det
som. Ja, men som sagt, det utgår verkligen från Lings sjukgymnastik. Och det förklarar ju också varför det fick en sån spridning. För Lings anseende var väldigt högt. Alltså det var en statligt sanktionerad gymnastik. Alltså det var med statens goda minne som Ling-gymnastiken bedrevs. Och man hade vetenskapliga anspråk. Och det här var två faktorer som vägde väldigt tungt och som Sandersen kunde spinna vidare på när han lanserade de här maskinerna. Så att det är en utlöpare av Lings sjukgymnastik, samtidigt som sjukgymnasterna blir ju väldigt arga, för de ser ju liksom arbetsmarknaden gå förlorad här. Ungefär som AI-revolutionen idag på något sätt. Alltså man får maskiner som ersätter den mänskliga arbetskraften, så att säga.
Men alltså, Lings gymnastik var ju en stor exportframgång, precis som Gustav Sanders maskiner. I år är det 250 år sedan som Ling föddes, något som uppmärksammas ganska mycket utomlands, inte så mycket i Sverige. Men han är ju ändå ganska känd, Ling-gymnastiken i Sverige. Gustav Sander däremot, han verkar ju vara i princip bortglömd. Nämner man hans maskiner för folk så har de ingen aning. Vad beror det på? Varför minns vi inte Gustav Sander bättre?
Nej, det är svårt att säga. Det är någon slags svensk återhållsamhet. Han är ju känd utomlands framförallt, precis som Ling. Och, ja, Ling är ju, frågar man gemene man vem Per Henrik Ling var, så är han inte jättekänd idag heller. Alltså, jag tror att det här gymnastiksystemet som allt det här bygger på, det är ganska okänt för gemene man, men det ligger liksom ändå inbäddat i våran rörelsekultur idag. Både Ling och Sander i de här gymapparaterna. Så det finns åtminstone väldigt goda skäl till att lyfta fram de här personerna, absolut.
Men Isak, alltså, när de här apparaterna då uppfanns av Gustav Sander på 1800-talet, hur nytt eller hur revolutionerande var det?
Ja, det var ju revolutionerande i så mått att det var Det var en teknifiering av en manuell förlaga, och det är därför som det blir en sån explosionsartad spridning, att man har de här mediekommunikationska instituten som får sån spridning. Så det är ju verkligen revolutionerande. Det är kostnadseffektivt, det är vetenskapligt rationellt. Alltså det klickar in alla de här boxarna som på något sätt även den här framstegstanken,
teknik. Ja, men det är någon sorts ingenjörs, tänker jag, alltså mediekommunikationska institut, alltså som Gustav Sanders hette, va. Alltså det är en sån sen 1800-tals bild av människokroppen kanske också, som allting liksom passar in i varandra på något sätt. Man ser människan som någon sorts maskin, och den maskinen ska passa in i den här gröna plyschmaskinen här och liksom böja runt på sina höfter.
Absolut, det är kroppen som motor, det är sånt som man ser i lingymnastiken. Alltså man behöver bara liksom ge den rätt bränsle, och så kan man åtgärda saker och ting. Och just den här tilltron till vad de här maskinerna kunde bota, och det är också, det spelar den här teknikoptimismen som sen liksom ebbar ut då under det tidiga 1900-talet. Alltså efter första världskriget så blir det dyrt att tillverka med maskinerna, man köper inte in dem, och så har vi liksom kirurgin och ortopedin som gör sina framsteg, och man hittar andra liksom lösningar på de här problemen, och då är liksom sagan all för de här maskinerna.
Men alltså, jag måste återvända till den här frågan. Fungerade de här maskinerna? Alltså om man skulle bygga ett gym idag med Gustav Sanders 70-talet maskiner och liksom skulle börja köra sina pass där, skulle man få någon effekt av dem, tror du?
Det finns på sina håll i Europa, har jag sett, alltså på såna här gamla sanatorier eller om det är spaorter, där man har de här apparaterna intakta, där de används fortfarande. Så bevisligen sätter sig folk i de här maskinerna i alla fall. Men evidensen, det vågar jag inte säga så mycket faktiskt.
Vi hörde idrottshistorikern Isak Lidström vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och Christian Stadius, chef för samlingarna på Tekniska museet. Och vi är tillbaka i studion nu här i Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Wanlid, och Urban Björstadius. Och vi talar med Anders Ottosson, historiker vid Göteborgs universitet. Och Anders, vad tänker du om Gustav Sanders maskiner här nu då? Återigen, vad det verkar då, en för oss och de flesta av oss okänd svensk pionjär ju när det gäller träning och sjukgymnastik.
Ja, han var ju i sin samtid kanske Sveriges mest internationellt sett kände läkare. Och han var en så kallad sjukgymnastikläkare. Han var då inspirerad av det gymnastiksystem då som lärdes ut på just GIH eller Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet. Och han tyckte då, hans idé bakom de här maskinerna var ju då, som då var oftast för sjukdomsbehandlingar i början, det var att de var väldigt personalintensivt att manuellt leverera de här rörelserna och manipulationerna som man då hade i början av 1800-talet och som då var den gängse formen av behandlingar. Och då tänkte han då att med här kanske man skulle kunna effektivisera och kanske replikera detta genom att teknifiera och göra maskiner som på något sätt skulle kunna utföra det här istället. För då skulle man kunna mäta effekterna så att säga, lite lättare. Men också faktiskt ta bort många av de här personerna som faktiskt behövdes. Den apparat som visas, det är ju en så kallad, som Sander då uppfann, det är ju en så kallad torso rotator, alltså man roterar överkroppen eller underkroppen. Och den utfördes med 4 stycken personer i manuell form. Man satte sig gränsle över en bock eller en plint, och så satt man där och fixerade underkroppen, och sitter 4 personer och vrider överkroppen i olika riktningar då. Utifrån då ett recept förhoppningsvis då, som då är tänkt att ha en viss effekt. Men med Sanders maskin så kunde man helt plötsligt faktiskt sitta där själv. Så då var bara ett investeringskapital på en maskin som behövdes, och sen en övervakande då, alltså i det här fallet då Gustav Sander som läkare. Så att han är ju en av Sveriges absolut mest kända läkare utomlands inom alla tider.
Men de här maskinerna med våra kunskaper idag 2026, alltså fungerade de?
Ja, man brukar ju säga han som uppfinner den moderna gymmaskinen som vi ser den idag på våra gym, han uppfann ju då det som heter, Arthur Jones heter han ska jag säga, och han uppfann då Nautilus-konceptet som då blev en sån enorm succé under 1970-talet. Hängde väldigt mycket ihop med Pumping Iron, Arnold Schwarzenegger, bodybuildningens framväxt mera, att på ett rationellt sätt bygga kroppen och muskler förstås. Men de här biomekaniska principerna som Nautilus-maskinerna är uppbyggda på, de är närmast identiska med de som så att säga då Sanders maskiner är uppbyggda på. Så det finns inget nytt i termer av att man har förstått biomekaniken i den kroppen, utan det som är den stora skillnaden, och det säger faktiskt också Arthur Jones själv i efterhand, att hade han bara sett Gustav Sanders maskiner tidigare så hade han besparat sig väldigt mycket tid, för att de var uppbyggda på det här sättet som hans maskiner också var uppbyggda på. Så de ser lite annorlunda ut, men i teknik och utförande så är det egentligen bara belastningen som är den riktigt stora skillnaden som då rekommenderas i de här.
Och det här är ju så häftigt tycker jag, alltså, och vi fick ju reda på när vi var på Tekniska museet där att i storfilmen Titanic, James Camerons film, så har det ju funnits med scener där man besöker ett gym som faktiskt fanns på det här olycksaliga skeppet. Vi får lyssna på hur det låter i filmen, en bortklippt scen.
And here we have the stationary bicycle, it's very effective for keeping fit. And over here the electric horse. This, of course, is also extremely popular. And we even have the electric camel.
Reminds me of my Harvard days.
And this is our new rowing machine. Care to try your hand, madam?
Don't be absurd. Can't imagine a skill I should likely need less.
Och här när han alltså går omkring huvudpersonen i filmen Titanic i ett sånt här Gustav Sander gym och testar det roddmaskiner, Urban, det är precis elektrisk häst.
En elektrisk häst, ja. Och det här ska vi påpeka då, scener som senare klipptes bort, så de finns ju inte i den filmen som man har sett.
Men... Och de nämner ju inte heller, ska vi säga, i filmen att det just var en svensk, Gustav, att det är Gustav Sander. Det låter, Anders Ottosson, som att hela den här historien att Sverige har varit först och ledande inom de här områdena har glömts bort.
Ja, idag är det faktiskt så att mycket, det finns, skulle jag säga, att det är mer känt nästan utomlands idag det här svenska arvet än vad det faktiskt är i Sverige idag. Det har blivit mer bortglömt i Sverige. Men det lever kvar utomlands, men det är inte alls lika starkt förstås. Men det var alltså, Sverige var en, så att säga, en hubb för allting som hade att göra med kropp och det som jag kan kalla de mekaniska sätt att försöka perfektgöra kroppen, alltså göra den stark men också att göra den frisk i olika spänningar. Folk reste ju från hela alla jordens hörn för att komma hit och komma till templet då, alltså Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, för att ta del av detta.
Men även om Gustav Sander och Henrik Källgren idag är tämligen okända åtminstone här i Sverige, så finns det ju en annan person i den här kretsen som är betydligt mer känd, och då tänker jag på Linggymnastikens grundare Per-Henrik Ling, som ju faktiskt var med och grundade det som idag är Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1813, där ju Henrik Källgren senare var verksam då som läkare. Så vilken roll spelade Ling för allt detta?
Ling är ju den stora portalfiguren, den som så att säga då allting har kunnat byggas upp kring. Han var själv förstås en person som hade ambitioner om att tillföra något nytt till det här med kroppskultur men också till sjukvård. Men väldigt mycket av det som gjort att det här har blivit så stort och Sverige blev då ett nav och Ling själv då blev den centrala figuren, det var ju att i Sverige, till skillnad från alla andra länder, så fick ju Lings skola, så Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, statligt stöd. Och det var alltså den första skolan som fick den här typen av formell uppbackning. Alltså en hel stat garanterade det här kvaliteten, så att säga. Så Lings anspråk, så att säga, fick genklang i en formell kompetens som ytterst garanterades utav staten. Och det är det här då som gör att Sverige blir den här stora hubben och Ling den här stora ljusgestalten då. Att det är han som har uppfunnit något nytt. Den brittiska armén tar ju in Lings gymnastik i sin träning, alltså i den stora imperiearmén. Och det gör ju att Lings gymnastik blir väldigt närvarande också i Indien. Och då finns det ju en forskare som har hävdat att mycket av det vi ser i modern yoga idag, som anses då vara uråldrig, faktiskt är mycket mycket beroende av mycket av det rörelseutslag då som fanns inom den brittiska armén då, där man använde gymnastiken. Så många av de här rörelserna smält ihop, yogan och lingymnastiken har så att säga på något sätt påverkat varandra i den meningen. Det är väldigt fascinerande faktiskt.
Jag tänkte faktiskt på det, Anders, när jag tittade nu på Kapten Uggla, någon inspelning som var tv-sänd också från 1930-talet, när han gör sina tänj- och stretchövningar, att liksom, det här ser nästan ut som yoga. Men alltså, om vi nu har haft Kapten Uggla och vi har haft Susanne Lanefelt på 80-90-talet och sådär, och redan på 1800-talet hade vi alla de här andra, Kjellgren och Ling och Sander. Är det så att svenskarna, att vi är liksom, vad vet jag, kanske har mindre problem med våra ryggar och skuldror, vad kan vara ett vältränat och liksom, vad vet jag, mjukt i kroppen folk?
Det är de tvista nog, det lärde skulle jag vilja säga. Jag är svårt att tänka mig. Jag kan tänka mig att vi hade en stark folkkultur då, inte minst under lång tid när då gymnastiserade kroppar var ganska vanligt förekommande. Att vi hade en ganska stark tradition förstås. Men det finns också väldigt mycket roliga exempel, bara för att tona ner det här lite grann. I och med att den svenska gymnastiken då påverkade många andra nationella, så att säga, kroppskulturer, så kunde det blir så här nationella spänningar. Det finns till exempel en fransman som gärna beskrev lingymnastiken som en gymnastikform för veklingar och kvinnor, för att den var liksom inte anpassad för den latinska rasen, som det då heter. Fransmännen behöver därför ha sina egna system. Det fanns ju många olika system här som konkurrerade med varandra. Va? Men Lings var ju den då som hade det stora, så att säga, stödet, ofta då framförallt från läkare. Och det här gjorde ju då förstås att man började uppfatta, göra teckna negativa kontraster. Så det finns också en annan story om svenskarnas, så att säga, raka ryggar och så här stolta bröst som också fanns vid den här tiden. Och det var att vi då snarare då tvärtom behövde extra hjälp, vi var så pass klena då. Och Ling i synnerhet då var en sjukling som då hade bara utvecklat massa sjukdomsbehandlingar istället för att stärka kroppen på riktigt.
Och Per Henrik Lings betydelse har vi ju hört om i ganska många år, men Henrik Kjellgren och Gustav Sander då, de här två tämligen okända i alla fall i Sverige idag. Alltså, vilken betydelse har de haft?
Ja, de har ju haft, så att säga, om vi ska koppla in Kjellgren, ska vi ta som exempel då, att Sander på något sätt är en slags förlaga till gymmen idag, det är ju, tycker jag är glasklart, så att säga. Han kunde ju inte bli så känd om det inte fanns de här manuella lingförlagorna, så att säga, som fanns från början då, som redan var etablerade på internationella scenen. Och sen så kan de, så att säga, då återuppfinnas, det var ingen konstigt, tycker jag. Men Kjellgren är ju intressant just för att han blir ju en slags katalysator för det som man faktiskt har trott och har varit någonting som var genuint amerikanskt från början, alltså det här med osteopati och kiropraktik. Och av den anledningen så har ju han blivit utsuddad, skulle jag vilja säga, för att var det någonting osteopater och kiropraktorer i USA inte ville förknippas med, det var ju var att höra att de var likt det som Kjellgren gjorde. Så att från det hållet så tonar man pratar inte ens om honom. Så han blir ju, som man brukar kalla Voldemort, man inte fick nämna vid namn. Just för att den här associationen skulle inte få göras. Så det är av det skälet, så det finns då olika anledningar då. Och svenska sjukgymnaster på sin sida, som man kan tänka sig skulle kunna hylla den här mannen. Eftersom att han då också blev då apart i det att han exempelvis då nekade till bakteriologin och sånt där. Va? Och väldigt så här, stridbar i termer mot farmakologin. Så blev ju han också så här, problematisk i slut. Va? Så sjukgymnaster i Sverige började också tycka att han var en liten kuf. Va? Så att han tystades från två olika håll. Va? Dels i den europeiska kontexten, men också då i den så kallade amerikanska. Så att de vill inte kännas vid honom för att, av olika skäl helt enkelt.
Superspännande att höra. Jag känner, vi har pratat ett tag här nu, Anders. Jag börjar känna mig lite stel i ryggen. Det kanske är dags att liksom ställa sig upp och göra lite såna övningar. Jag får tacka dig så mycket, alltså Anders Ottosson, historiker vid Göteborgs universitet, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
Tack så hemskt mycket, det var väldigt roligt.
Urban, nu är det dags att resa sig från studiostolarna kanske, göra lite gymnastiska övningar.
Sträcka på ryggen, armar uppåt, sträck.
Mm. Och vad ska lyssnarna göra då, förutom att hjärtmarkera? Det har säkert alla våra lyssnare redan gjort. Det kan man göra i appen om man vill få notiser när nya avsnitt släpps.
Ja, man kan ju till exempel gå in på dela-funktionen, för det är nog många där ute som känner någon som antingen har lite ont i ryggen, axlar, nacke sådär, eller någon som kanske går på gym, men som man tycker att den historiska bildningen och skolningen lämnar en del i övrigt att önskar, då kan man tipsa om det här programmet genom att gå in och välja dela om man har någon där ute som man tycker ska lyssna på den svenska gymnastikhistorien.
Mm. Och kan lyssna på det som podd medan de tränar förstås.
Eller hur? Kan inte bli bättre.
Tack så mycket, Urban Bjørstadius. Jag heter Tobias Svanlid. Programmet heter Vetenskapsradion Historia.
Att vi har känt bra för er och att ni har haft lika kul som vi. Om en vecka så ses vi igen och tills dess, ha det bra!
Grundrörelserna till det här programmet presenteras och kommenteras utförligt i det nya numret av Röster i Radio TV.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.